Ja, men visst har vi fin besök i studion. Kanske det finaste man kan ha, med all respekt.
Välkommen,
för Per Lagerström och Martin Åslund, tänkte jag säga. Så har vi en livsäkta, levande är den ju inte, men den är fantastiskt vacker. Den riktiga Premier League-pokalen här bakom oss, som används och lyfts senast i raden av Arsenal och Martin Ødegaard. Känn på den, Per.
Ja, det känner jag på. Jag trodde äntligen att du skulle presentera en comeback. Det har tagits ut Richie hit och Mutumba, och nu är det Per Lagerströms comeback igen, och då fick han den här prestationen, och så är det en pokal.
Ja, men du kan väl ändå förstå den när den står här i vår studio.
Det eller? Kan jag. Jag tycker den är vacker, och vi hade gjort väldigt mycket research på den där, men det kommer väl till det, för det finns mycket saker med det där. Vi har ju också massa säkerhetsvakter här som kollar på den, så att det, idag är ordning.
Eller är det för att du är här?
Det vet vi inte.
Nej, exakt. Martin, du är inte lika lyrisk över den här pokalen.
De skyddar oss mot Per.
Exakt så är det. När jag berättade om det här, din reaktion var, jaha, att pokalen skulle vara här. Det är inte någonting, det kittlar inte jättemycket för dig.
Nej, materiella ting. Jag är inte så materialist som du är.
Nej, men och sen vet jag också, du är inte vidskeplig heller. För det brukar ju vara så med pokaler, att lyfter man den här eller tar i den på något sätt, då kommer man inte heller vinna den. Det har du hört om kanske.
Alltså så allt typ av vidskeplighet, som sagt.
Det är för dumma.
Jag brukar lite skoja. Alltså, nu får ni ta det på rätt sätt. Det är från svagbegåvade. Men det är det ju inte stort. Men jag är inte vidskeplig. Och jag tycker att allt sånt där är roligt. För det är roligt. Då kan man ju reta folk med det.
Exakt.
Nej, men det är väl kul att den är här. Det ska jag säga. Men det är ingenting. Jag skulle inte liksom åka någonstans för att titta på en pokal.
Det behöver du inte göra nu heller ju. Den åker ju till dig istället. När ni ser den här, så här på nära håll, vad reagerar ni på? Vad tänker ni på? Vad ser ni?
Nej, men alltså dels så satt man ju funderar på, gjorde man, alltså är det, alltså det är ju inte den här de höjer när de vinner. För det gjorde man ju så, för att man måste finnas 10, 20, 30, 100. Finns två. Den här får man.
Och det här är ju den riktiga.
Den är den riktiga. Ja. Den är som alla får när man vinner Premier League. Har ju den i huvudet. Jag tycker det är lite coolt med de två lejonen. Alltså, Three Lions, England. Mm. Så tyckte jag, vad fasen är tredje här? Mm. Kungatronan, höjer den. Mm. Den tredje är ju den som höjer. Det tycker jag är ganska läckert.
Tredje lejonet
är lagkaptenen som höjer bucklan. Så det, jag tycker...
Var kommer Zlatan in allt det här?
Exakt. Han på baksidan kanske. Ja. Och sen en liten detalj som vi fick förklarat då för de här personerna som vaktar pokalen, är att de här ribbons, alltså banden som hänger ner, då är det tröj, eller strumpfärg, shorts, tröjfärg i den ordningen också. Kan vara bra att notera då kanske.
Det hade vi koll på.
Ja, exakt. Vet du, så här, ni ska få en liten bild här på olika pokaler som är kända världen över. Martin, han sa det, men kör lite pokalsnack här nu. Ja, det är klart vi gör det då.
Tack.
De här,
första
känner
VM.
Ni till de här?
Ja, det första VM.
Ja,
och det här då? Kylrumé heter den nu.
Det är du som är expert.
Nej, men det jag bara fick för mig.
Ja, det kanske är. Den här då? Nummer två då, från vänster, för alla poddlyssnare och som sitter runt och vet vad jag pekar någonstans.
Två från vän, den är oklar. Ja, den är Stanley Cup.
Det sista Champions League.
Mm. Ja, det måste ni ju ta, båda två. I mitten har vi Premier League. Mm. Till vänster då, den guldiga här. Vänster trea från
Wimbledon,
vänster.
Kanske.
Bra, Martin. Mm. Wimbledon. Den här stora då till höger, de är inte riktigt proportionella liksom.
Ja, jag tänker att den bredvid Premier League till höger, inte rätt så hockey.
Bra, Stanley Cup.
Ja, men den har jag redan i Roma.
Per, hur kan inte du kunna den näst längst till vänster då?
Jag kan den.
Ja, det kan inte.
Claret Jug, det är golf. Ja. Ju, det är open.
Ja. Ja, då har man mest gröna kavaj.
Sista då, den äldsta av de alla, näst längst till höger.
Den äldsta av alla, är FA-cupen
då? 51.
FA-cupen då?
Nej, America's Cup, segling.
Okej.
Har ni det?
All right. Alltså, VM-pokalen är ju snyggast. Mm. Den gamla.
Den är elegant.
Ja, det är den.
Ja, det är riktigt.
Den är tung på många sätt. Hörrni, det har spelats mycket Premier League-fotboll i helgen. Det har varit festligheter på Berns så sent som igår, där Michael Owen och den här pokalen, på tal om den då, var på besök. Och där fick alla som var på plats bevittna, och i resten av världen också, en Bruno Fernandes som såg till att vända den här matchen för Manchester United.
Alltså, han fick god hjälp av Cunha i den här aktionen. Sen är det väl ett väldigt bra avslut, förvisso, kan man diskutera keepers position och så vidare. Bruno var väldigt bra, men jag tycker fler i United var väldigt bra i andra halvlek framförallt. Och Cunha var en av dem som både ordnade straffen och spelade fram det där. Så kan man väl säga att det är väl han som är det första två målen igen, trots allt. Och sen fick han ju ett väldigt enkelt mål, Bruno. Så jag tycker egentligen att hylla Bruno efter den här matchen är ju rätt. Men det finns många andra matcher jag tycker att hans betydelse har varit större. Här är det ju mer en effekt av att laget faktiskt är en halvlek, tycker jag. klipp på offensivt som var imponerande.
Ja, exakt, offensivt, för att du är inne på det. Kunde jag servera första, Fernandes hur bra som helst. Ändå, vi tittar också på en Bomos inne i protokollet. Och så Rashford som också, alltså de där fyra kan ju livet. Det är ganska många lag nu, jag tänker också på Chelsea, som har de här liksom, offensiven som är ruskigt spetsig. Mm. Sen satt jag ändå och funderade om man tittar på den här matchen på Carrick, för att det är ju upp till bevis i åren han förlorar första. Är det så att de måste lägga, alltså de ska ju föra matchen i första halvlek och liksom bygga ett eget spel. Går inte jättebra. Sen släpper de med ett mål och så gör de fyra när de får köra bara. Det känns som att United ska bara släpp loss och gasa. Släpp de bara fyra fria lite grann.
Ja, det är ju intressant det du säger, för andra matchen i rad nu så släpper man ju in det första målet och sen är det upp till dem att vända på det. Den här gången lyckas man. Är det någonting du kan peka på, Martin? Vad är liksom anledningen till att man får fart på det nu då?
Alltså, dels har man ju, man får ju lite hjälp med det första målet. Det var ju inte en period där man spelade spelat bra. Sen kom man ut i andra halvlek och jag tycker vi generellt sett att det var bättre balans på laget. Sen får man inte heller säga att det liksom byter ett motstånd heller som man ska dra för stora växlar av. Och det rann på för det. Men jag håller med Per om att det fanns ju en fart i det här laget och den offensiven som gör att, alltså, liksom, det här är inte ett lag som ska få det här matcher. De ska nog lägga sig lågt. De har också en backlinje som man skyddar bäst genom att ställa sig lågt och sen så ställa om istället. Vilket finns en begränsning med, men i den här ligan så många lag, även sämre lag på pappret, faktiskt vill spela från så tydligt spela det, så behöver inte det vara en dålig idé. Det är liksom lite, apropå att fotboll går runt, det finns ett återställande just nu i att långa inkast, hörner, stå lågt, ställa om. Sådana fotboll som vi växte upp med som nästan, jag ska inte säga försvunnit, men har varit mindre betydelsefull. Så det tycker jag är klokt av dem. Sen att, jag är fortfarande kvar i att alltså, det här United-laget ska slåss om Manor Champions League. Det är där de ligger nu och skvalpar. Det är inte ett lag förutom att ha en titel. Kan de utvecklas till det? Ja, då tror jag att man behöver få in en back till. Om inte nu då, för första stänger, så i januari åtminstone. Mm.
Men det tycker jag också är intressant detalj, för att frågan om vilken självbild man har United, alltså som klubb, vad Carrick har, för jag tror precis som Martin att det här laget är som bäst om man får kontra lite grann eller bara släppas loss i en match. Och du, men sen är du då, har du självbild att du ska vara, de liksom fortsätta bygga någonting, du ska vara ett av de här topplagen som för matcher. Alltså jag gjorde Brentford igår lite grann, som liksom, där självbilden är okej, okay, effektivt, rakt, sätt dem, alltså United har ju ännu spetsig offensiv. Och hade de spelat så från början mot dit, alltså lockat upp dem lite grann, lite kaoslag. Nu tror jag matchbilden gjorde att det öppnade upp sig. Mm. Så vi får se hur de löser det resten av säsongen.
Ja, du var inne på det, Martin, och jag håller med dig att liksom, det finns ju matcher där Bruno har haft en större betydelse här då. Hans mål förvisso, och ett av dem så ska vi granska, ta sikte på lite extra. För en sak som utmärker det här straffmålet, det är kanske inte målvaktens position bara, utan också Juri Tielemans, hur han agerar. Titta på det här. Det här är häpnadsväckande nästan. Han kopierar exakt det som händer. Han vet precis hur Bruno Fernandes ska ta den här. Titta här, kika. Hur han stegrar upp. Han tar de här små stegen precis innan. Stanna upp, titta. Ja, men, det är som en spegelbild.
Ja, men det är otroligt märkligt. Känslan som Tielemans vill lära sig det här. För det här är ju fantastiskt. Alltså, nu ska jag också träna på en av världens skickligaste straffskyttar. Kolla. Jag ska göra nästa gång om man är skadad. Så det är känslan ju. Vad gör han?
Alltså det ser ut som en danskoreografi av något slag liksom. Som TikTok-video med folk. Ja, exakt.
Men tänk om han hade missat. Tänk om Fernando hade missat och så hade du gjort det där klippet. För han missade, jag kollade faktiskt det där, för jag tycker han är så säker. Han missade ju två straffar i träningsmatcherna. Och så hade han blivit utsatt för att håna. Alltså så hade han förlorat matchen med 1-0 och så hade det där klippet kommit in. Ja, ja. Och så till och med håna Bruno Fernandes på straffarna. Det blev en helt annan viralt klipp.
Han är snabbt framme där och firar efteråt som du säger. Men precis i exakt stegnedsättning.
Ja, det är en imponerande taktkänsla från Tielemans.
Ja, det får man säga.
Jag har aldrig sett den.
Sen tycker jag ju att generellt sett att den där straffen, tekniken han har, Bruno, är den bästa i världen. Jag älskar den här typen. Det fanns ju några, det var inte vanligt på vår tid, men det fanns ju några. Thomas Brolin var ju väldigt duktig på det. Om tiden att titta på målvakten och kunna skjuta. Mm. Kaj Eskelin var bra på det.
men det är ju det som
jag flög över huvudet på många där.
Men det är ju faktiskt en viktig detalj, för att det här med att vänta ut målvakten, det är ju som en trend i fotboll. Men den här, det känns som att den här målvakten har landat när Fernandes slår in straffen. Men det är ju just att du får tid. Att varje tripp är ett sätt att titta på mål. Alltså det är som att en bildruta, och sen så trippar de, så
han måste bara vara väldigt bra på att skjuta. skjuta utan titta på bollen. Ja. Det man måste vara utan kunna hålla. Liksom.
Och det blir något form av psykande moment här nästan när målvakten väljer ett hörn innan straffen ska slås. Menar, han står till vänster och sen slutar det med att Bruno skjuter precis där målvakten stod.
Han sköt efter att han har lagt sig. Det är det som är skickligheten.
Generellt sett, om jag vore målvakt i ett sånt läge, alla som trippar så där, du ska alltid gå åt det hållet Bruno skjuter åt. För det, alltså, det är svårt att skjuta. Generellt sett är det svårare att vika upp foten och skjuta bort det. Mm. Det är alltid. Mm. Sen är det om man tittar på bollen inte stor skillnad. Men om ni inte tittar på bollen så kommer du inte lika, absolut, det är väldigt mycket svårare. Mm, mm. Så att jag skulle som målvakt aldrig, alltså nästan tvärtom liksom, förstår jag menar?
Stå kvar menar
stå du? Kvar ja. Så länge jag kan och så vet att okej, okay, hinner jag inte, alltså måste jag välja till slut så går jag till det hållet där han ju sköt. För det är mest sannolikt att han kommer skjuta åt det hållet.
Mm. Det är rätt att så vika det.
Ja.
Mm.
I synnerhet när man inte kollar bollen.
Nej men precis. Ytterligare målskyttar i Premier League, en svensk sådan då. Äntligen var det väl många som ropade Alexander Isak som i den andra matchen alltså i den här säsongen slog till efter ett fint förarbete och en kritiserad Alexander Isak också. Så var det första och kanske i den här matchen också trots att han kommer undan med ett mål.
Ja, men det är ju för att Liverpool inte heller flyger. Alltså, man har inte vunnit någon match än så länge. Och då är det klart att man är den största lysande stjärnan så blir man kritiserad. Däremot så tror jag att sånt här mål för Isak är viktigt, såklart. Men det är också viktigt hur Liverpool gör målet. För jag tyckte i fjolårssäsongen, de få matcherna han startade, så är han ju ganska skicklig att vara på plats i den där ytan. Men det kommer ju knappt in och bollar. Så jag tror att det är också en viktig detalj att alltså, Isak kan göra sina egna grejer ibland. Men han måste få raka in lite bollar upp ett mål genom att spela runt dem och passa in bollen. Så jag tror att Iraola, liksom, det där kan de också bygga vidare på i Liverpool.
Mm. Vad säger du om hans prestation i övrigt, Martin?
Jag tyckte kanske att han var lite bättre mot Newcastle. Och då pratade jag bara om just de här positionerna. Jag tyckte att det var lite svårare än för Liverpool generellt. Så att det var lite återgång är fel kanske. Det är så svårt att säga vilket motstånd man möter. Men känslan i första matchen och för mig var att de var hade flyttat sig mer från slott och nu tyckte jag lite tillbaka. Men det kan ju också komma min förväntning av första matchen och som jag gick in med andra matchen. Och det följden på det var att jag tyckte kanske att Isak också mot Newcastle tycker jag att han är dåliga passningar från era två mål. Det enda. Den här matchen så fick han ju bara den delen han fick. Liksom. Mm. Eller det var det här, då, den gången han var riktigt bra. Men så här, generellt sett, jag tycker man det ska bli väldigt spännande och efter några omgångar kunna utveckla. Jag tycker en del lag har överraskat lite med. Newcastle har jag ju varit på. Vi har diskuterat det. Jag tror på Gyasley. Jag tror väldigt hårt på hans sätt att spela fotboll. Den truppen tror jag är mycket bättre än vad folk förstår. Liksom. Mm. Ja, det här var det kört fast. Mm. Jag tror inte det här laget blir sämre fast man sålt. Och så här långt tycker jag att det ser ut som det. Forest, Glasner var ett svårt lag, men jag tycker också att de ser bra ut. Alltså. Mm. Mm.
Men är inte det ganska slående om man kan sammanfatta Premier League efter liksom, två omgångar eller något sånt där? Att det är väldigt intressant. Alltså, vi har pratat om Uniteds offensiv. Du gjorde väl Chelsea, Martin, med den offensiven. Så har du lag som Brentford. Så har du Brighton som först förlorar, så gör de tre mål. Alltså, det är ju lite, alltså, det är ganska svårt att analysera serien än så länge. Alltså, det är väldigt mycket spännande lag som spelar på olika sätt. Vi får ganska anmärkningsvärda resultat, tycker jag.
Vi har inte läst Chelsea här, men ska vi inte prata Chelsea sen, va?
Nej.
Nej, då bränner det nu.
Här bollar man in honom.
Nej, men vet du vad? Fan, det är också en sak att diskutera. Vad är Xabi Alonsos idé med Chelsea? Mm. Mot Fulham så hamnade de, vill jag minnas, under 40% bollen av. Och det var överraskande. Mm. Så det var ändå liksom ett ganska spelförande lag han hade. Och ett sätt att föra matchen med boll. Mm. Alltså, i Tyskland spelar de ett sätt Leverkusen när de liksom korta spelavstånd, de löste situationer, de var väldigt svåra, de var alltid fler när de hade bollen, väldigt svåra att pressa, pausade matcherna med boll på ett väldigt fint sätt. Real Madrid, svårt att göra för det väldigt kort tid och Real Madrid.
Men det är inte samma sak nu då, det är för kort tid.
Ja, det är det, men det är ju ändå anmärkningsvärt. Exakt. Mm. Det var under 40% borta mot Fulham. Fulham var bra kanske. Mm. Men nu spelar de hemma. Mm. Alltså på riktigt, det var ju, vad hade de? De hade väl 25% boll.
Ja, 26 och sen 30. Alltså, det var över under 30.
Ja, det är märkligt.
Men jag tycker också...
Det följer väl ut, så det är svårt att säga om det.
Men det intressanta är ju om det är taktiskt. För Xabi Alonso brukar inte spela där. Och gör man det, för att återigen, vad finns längst fram här? Med Palmer, Rodgers, Xhao Pedro. De är också som, jag tycker Palmer,
och Pedro Neto som också
som går som en wingback som går med fart.
Jo, men han kommer också, de fyra attackerar
ju. Ja, och hur får man ut det? När Palmer ska, när man ska bygga ett spel som han gjort förra året, då tyckte jag han var ganska svag. Alltså han behöver hitta ytor. När det blir, det spricker i matchen, när det händer, när man kontrar, och också Rodgers, så är de som bäst. Det är inte, ska Chelsea spela så här hela säsongen och inte spela med 28% bollinnehav?
Nej, det är de inte kan ju.
Men kanske 40, alltså förstår du, till att gå från 60 som han kanske gjort i Leverkusen, är det hans idé för att få ut max av spelarna.
Men vad händer då om man möter lag som Luton som ställer sig då? Som bara, men vi kommer inte gå och lura sig.
Det är väl då de går över till 60-70% bollinnehav. De har väl det i sig.
Ja, men jag tror att jag tror inte man slår om sådär. Man måste spela.
Tror du inte de kan göra det?
Alltså, du bör ha en spelidé som du jobbar med. Liksom. Jag tror, det är över tid så tror jag man tjänar på det i alla fall. Men det är klart att följden blir att man har 60% bollinnehav. Det får ju vad man gör med de 60%. Det är det jag är ute efter. Så det, nej, jag bara, så här långt är det liksom, är det taktiskt? Visst är det helt säkert det. Mm. Men det kan inte vara bara taktiskt. Det måste vara ett utfall av matcher. Ja. Brighton också ett lag, ska vi veta, som älskar att hålla boll. Liksom. Där kan man ju vända på det. De skulle nog behöva liksom, fundera lite på. Har man runt 70% boll, då skulle jag, min instruktion, så matematiskt skulle det inte vara. Men det skulle vara halvtid. Okej, vi ska ner mot 65. Mm. Det vill säga, vi ska, måste, kontentan av det är ju att vi måste attackera ut det mer. Vi måste spela in bakom mer.
Det är mycket, mycket mer oväntade matchbilder. Det är det vi är inne. Alltså, med lag som byter. Chelsea 28% bollinhav. Vi såg ett Leeds som spelar klass. Alltså, sen ändrar Farke bara helt formation i halvtid. Alltså, väldigt, alltså match två, helt och hållet.
Det är så här, det är i början av säsongen. Jag kommer ihåg vad vi sa senast.
Ja, vi ska lugna oss lite.
Ja, exakt. Senaste tiktaka vi pratade om då, om vi tittar på fjolåret. Gyökeres var hånad, Tottenham var hyllade, Liverpool lika så. Hur såg det ut sen det slutade? Det är långt kvar, mycket kan hända. Jag förstår vad du menar med vilka växlar man kan dra på. Hur
det är ändå en anmärkningsvärd siffra.
Absolut, det håller jag med om. Hörrni, vi ska bara stanna lite till vid Alexander Isak. För det som kanske blev mest uppmärksammat i helgen, det var inte hans mål, utan det var de efterföljande scenerna. Efter den här intervjun går han upp för att lämna över sin tröja till två grabbar då, som står och väntar. Men vad händer? Det här har man sett på baseballarenor och liknande. Det är alltså en vuxen man som grabbar tag i den här tröjan, går därifrån och de här killarna lämnas helt tomhämta. Men till slut så finns det ju några med moralkompass längst ner där som ropar till sig den här killen, och, eller mannen då. Och enligt uppgifter så kanske han kan ha lämnat över den där tröjan till slut, men det krävdes lite övertalning. Vad säger ni om det här?
Enligt uppgifter kanske han har
det. Det är lite delar åsikter om han gjorde det eller inte, men han står ju kvar där. Skitsamma, oavsett om han gjorde det eller inte. Han försöker komma undan med det här.
Jag tror inte han blir bjuden på några fester senast kommande halvår.
Alltså vad är det här? Hur kan man?
Men så här, alltså, så här får du inte göra. Alltså han kommer ju bli viralt hånad. Alltså,
det är han ju redan.
Ja, och det är två barn som får det. Men att du rycker den där ifrån dem. Alltså det...
Vad hade du gjort, Martin, om du var på arenan och ser en vuxen man göra det här framför fågeln?
Är man tillräckligt nära?
Ja, men om du är då, du står
då
där nere.
Då säger man ju till, såklart.
Ja.
Lämna tillbaka den. Och har han inte lämnat tröjan så kommer de där barnen få nya tröjor signerade med alla spelare. Och det kanske är också skönt. För att, liksom, den besvikelsen som de känner. Så det hoppas jag att Liverpool löser.
Mm. Nej, det är så, det, verkligen.
Man skulle skämmas. Tänk, du, Kev, också det, om du Liverpool...
Man skulle skämmas. Man skulle aldrig hamna i sportbunden. Vad pratar om
det? Vi är experter här. Jag måste ju ta två sidor nu så att jag tänkte. Jag tänkte att vara Liverpool-fan hela ditt liv. Och drömt om liksom, Isak kommer. Och så bara reptilhjärnan. Man ska inte göra, men då får man ge tillbaka, förstår du? Att han, det är
du har ju ändå i dig att ta den där.
Nej, absolut. Nej, det har jag inte, men jag kan tycka att det vore så fruktansvärt när man bara drömmer så tror jag. Så såg man.
Nu har du målat in ditt hörn här.
Svara själv på det då. Vem är troligast att ta den där, du eller Martin?
Jag tar inga tröjor. Jag har inte tagit en tröja.
Alltså, jag har inte bytt en tröja i min karriär någonsin. Jag samlar inte ens på sådana grejer.
Nej.
Erik, det är du.
Jag hade ryckt. Jag har lämnat tillbaka den också. Hörrni, lite silly season. Det är så här. Det är bara en dryg dag, ett drygt dygn kvar då. Klockan 12 svensk tid imorgon tisdag så stänger transferfönstret. Den andra, någonting vi studsade på allesammans. Mycket har ju hänt som det alltid gör, trots att det har varit en VM-sommar. Spontant nu då, Per, hittills, vad tar du med dig av det här fönstret, det som har varit?
Ja, men dels är några, tyvärr är det för Premier League skulle några spelare ut. Att City släpper Rodri till Barcelona. För jag var så nyfiken på Elliot Anderson till City som jag tänkte innan VM. Varför betalar de så här mycket pengar? Mm. Sen under VM tycker jag, okej, de var lite andra ögon på Anderson, tänkte det här är en bra värvning. Men det är för att Rodri fanns med honom. Nu är jag inte säker på den här värvningen han vill betala. Alltså mycket, mycket bra spelare. Men vem ska han spela med? Så att det är både de här stora värvningarna, men också några spelare ut. Så nu känns det att det är ganska mycket kvar de sista dagarna. Det är stora
dagen.
Belopp. Dagen. Ja. Timmarna.
Nej, det är väl i och för sig mer än en dag. Eftersom det är 23 månader.
Märk inte ord nu, Martin.
Nej, men jag bara tack, jag tror
tack,
var
tack,
rätt.
Ja, liksom. Rätt ska vara rätt.
Det känns lite attackerad här efter tröjincidenten.
Nej, men jag tror att vi kommer att se ganska stora belopp rullas. För det är många lag som inte klarar.
Vilka förväntar du dig gör någonting? Något sista ryck här då?
Många. Jag förväntar mig att Liverpool kanske både en eller två. Alltså inte
du
bara
tänker,
en.
Ja, Barcola
ja, pratar ju inte om Barcola in och vi pratar om Sarri in och Gakpo ut. En ekvation som jag gillar.
Ja, utveckla då.
Nej, men jag tycker Sarri spelar ju till höger. Mm. Position och det är... Det är också lite överraskande för mig hur tydligt det är att spelare inte spelar på en sida. Alltså, det är lite svårt att förstå. Alltså, man har föredrag en sida, fattar jag. Mm. Men att det är så stor skillnad här, vilket det verkar vara.
Ja, men det håller jag med om. Men Du är ju ändå någon som nu har försvarat lite de yngre spelarna sett till hur man värver Ngemoa till exempel nu då.
Ja.
Vad händer då?
Frågar du mig, skulle jag bara ta Sarr och inte ta Barcola? Nej, sorry. Mm. Jag skulle ju ry chansen, absolut. Och Munoz har redan. Nej, Barcola tycker inte att de behöver köpa. Sälj Gakpo och ta en Sarr. Jättebra kvartion.
Men varför ska de sälja Gakpo? För det köper... Alltså, tycker han det som de får matcherna...
För att få in Barcola?
Nej, då har de pengar. Men jag tycker det vore bra.
Så här långt har Gakpo varit bäst.
Ja, så varför ska man... Det tänker jag så här, lite så här. Om du har ett lag, du kan inte bara slänga ut allting.
Jag tror att Gakpos höjd är vad vi ser. Och det finns inget mer att hämta. Jag tror att det finns mer att hämta i Rio. Jag tror att balansen på den offensiven blir bättre om man tar bort Gakpo och tar in Sarr.
Då tycker jag i sådana fall, så tycker jag att man har gjort det tidigare. För om man börjar en säsong med lite kantigt, jag tycker ändå Gakpo är klart bäst. Det är en få saker som funkar.
En av de bästa håller med om.
Ja, och då tycker jag det är ganska farligt. Jag fattar inte den här diskussionen. Det är ganska många tycker jag som Liverpool, om man läser om det. Ja, men det är okej att släppa Gakpo för att få in det här. Det är inte ens givet för mig att Barcola kommer in och mycket
nej, men
är bättre.
Gakpo mot Sarr är en bra Gakpo.
Sarr är en spännande spelare. Alltså där får du, tycker jag, ett
löpkram.
Jag tycker bakom, i sådana fall får man ta i sådana fall bara Sarr.
Men är det inte över tid då? Du måste slå ut den här säsongsinledningen, även om Gakpo har varit bäst. Men han har varit där i några säsonger nu och de kanske hade velat ha en högre höjd under den tiden för att göra den utvärderingen.
Ja, men då tycker jag att jag förstår att man väntar ut de där pengarna och du kan få de största pengarna sista dygnet, såklart. Men för Liverpool, med den ekonomin, med de musklerna, så tycker jag att man ska göra den rockaden innan säsongen börjar. Nu har han spelat två matcher, visst bara två. Bäst på plan, tycker jag, eller en av de bättre. Jag tycker inte man gör den, för det är en chansning nu innan man vet. Alltså, vet inte Barcola hur det funkar. Behåll Gakpo, sen ta in någonting till.
Strunta i Barcola menar du då?
Ska vi säga ekvationen Barcola-Gakpo, om vi håller oss till den, jag tror ju att det finns en klart högre höjd potentiellt sett i Barcola. Det är inte givet för mig att han går in och lika bra som Gakpo från dag ett. Absolut inte. Din invändning innan programmet är kollar jag med om. Men nu pratar vi om man gör ut Gakpo in Sarr alla gånger. Gakpo är också en ålder där man liksom... Det är ett läge att börja sälja av liksom, om man inte tror på någonting mer. Är en bärande spelare? Jag tror ju inte det. Hittills har det varit det, men jag tror ju inte det över en sång. Jag lutar ut ditt argument lite där, att liksom, vi vet att han har höjd.
Men frågan är, måste man sälja? För att jag vet att du har sett en vision av Martin att du ska ha
det.
Men i det här fallet tycker jag att Liverpool, jag tycker inte de ser tillräckligt spetsiga ut. Det kanske behöver hända lite mer. I sådana fall tycker jag, behåll Gakpo. Det finns ekonomiska muskler. Ta in Barcola, för att det är värt det. För att får han en ruskig träff liksom, så kan det bli intressant. I det här fallet, för Liverpool, med det de behöver göra och den konkurrensen de är och den säsongen de kommer ifrån, så tycker de ska värva båda.
Det du föreslår nu är det enda jag inte vill. Man ska inte ta in både Sarr, Barcola och Bola Gakpo. Det tycker jag är hål i huvudet.
Ja, jag tycker att det behövs mycket förändringar i Liverpool. För det finns anledning att det är inte bara tränarens fel.
Men blir det inte ett överflöd av den typen av
var det Munoz då? Ska också spela till? Absolut. Rio ska spela till?
Ja, och det är den diskussionen man har. Men jag tycker inte att de spelarna än så länge... Sen kan man spela på flera olika sidor.
Men om vi har den diskussionen nu, vem spelar du då?
Ja, men de som är bäst den veckan, såklart.
Ja, okej. Okay. Och de andra får...
Ja, men såklart. Tar man in tycker Barcola spelar. Jag tycker jag spelar med Gakpo, för jag tycker han ser bra ut. Sen kan vi diskutera...
Vem spelar var då? Vilken sida? Barcola är också bättre vänster.
Ja, men jag tror det är ett mindre problem att sätta dem på olika sidor och testa det.
Ja, men bevisligen så spelar
Gakpo... Sen får Munoz kanske vara inhoppare. Och sen får man se vad som händer. Eller så får någon till och med kunna spela centralt. Om inte Vils skador... skada någonstans, går han falsk. Det går i ganska många offensiva positioner som ska bemannas.
Finns det inte också då en risk att du hämmar en utveckling på typ en spelare som Rio då?
Ja, jag är inte alls, det där är inte med på alls. Alltså, jag kan absolut köpa argumentet att man behåller Gakpo och inte tänker Barcola, för jag tycker den den ekonomiska spenderingen där behöver inte bli. Jag tror dock mycket mer på Barcola än Gakpo över tid. Och ska man tänka om man måste göra ett skifte där, så Barcola är yngre och har en potential, så då gör jag. Men så tycker jag Sarri är en annan typ. Det ska på andra kant. Så
att, det är en annan typ.
Så att ha alla de tre, det skulle jag med ledsen. Alltså, för det tycker jag, du är tillbaka till att folk liksom bara köpa. Man måste tro, alltså, vi ska till nästa tiki-taka ska jag sammanställa en grafisk ekvation på hur man ska tänka den truppen.
Jo, men jag tycker, vill jag se. Ja. Nej, men, jag har respekt för den åsikten, men, och den, som, det är inte svart eller vitt. Men det jag är inne på är att jag tycker att Liverpool kanske behöver ganska mycket offensiva förändringar för att få ordning på det. Om det, alltså, det är titeln de kämpar emot. Jag tycker inte att det flyger riktigt.
Jag vänder mig starkt mot att en förändring av en offensiv alltid handlar om att handla. För mig är det inte så. Det tycker jag, bortse från den viktigaste. Det är det jag menar. Alltså, en ingående värde plus nettot av transfers plus vad tränaren gör i utveckling. Det är ju det som är utgående värde. Och en av de viktigaste delarna där är ju vad tränaren utvecklar och förändrar. Här är en ny tränare dessutom. Ja,
men om du började med att ta in Sarr och ta in Barcola, det var du med på. Ja, men och så ska man sälja Gakpo bara för att...
Du tar ju bort hela den här utvecklingsdelen i hela din ekvation där. Och det tycker jag är helt fel. Den tycker jag är det mest centrala. Mm. Så jag skulle... Rio och Victor Munoz...
Mm. Och vilka varver då?
...skulle spela.
Och vilka varver
in? Ja, men jag skulle ta in Barcola, ta ut Gakpo. Mm. Och så ta in Sarr. Mm. Så två.
Du tar in två och tar ut Gakpo.
Jag sa att en tre är det enda jag inte skulle göra. Och skulle jag tänka mig någonting och bara vara en spelare, då skulle jag ta Sarr. Mm. Det är ju spelare som adderar en annan. Ja. Men att ta in alla tre, det är ju för mig...
Nej, ni möts med Sarr.
Om de inte har råd så tar de Sarr, så jag nej. Men jag tycker inte man ska slänga ut en spelare som presterar.
Nu är det också en balans. Vi pratar offensivt mycket i Liverpool. Defensiven kanske där man skulle kunna...
Fast där tycker jag faktiskt man har förstärkt.
Ja, men tillräckligt är frågan.
Ja, jag tycker nog det. Mm. Alltså det är väl som man pratar med Nytterback, jag håller med om att det är liksom, man är lite svag. Men jag tycker Jacquet, Leoni, Araujo och Van Dijk, det är fyra mittbackar det. Mm. Det hade man inte. Man hade tre förra gången när man gick in. Och det tyckte de, och så har vi Gomes utöver det då. Men, så det, jag är väldigt spänd på Leoni. Nu har han varit korsbandsskadad, men det är ju för mig en lite unik talang ändå liksom. Mm. Tror stenhåll på när han kommer tillbaka.
Men om vi börjar med frågan, vad som behöver in? City tycker jag, det snackas om en som... Alltså där måste du värvas tycker jag mer på mittfältet. Den drar du borta. Arsenal.
Och Nico Gonzalez har de sålt.
Ja, Arsenal måste tycker jag kanske också plocka in någon ytterligare spel. Alltså det är ganska många klubbar där borta.
Ska Arsenal plocka in en spelare?
Ja, tycker jag. De har...
Var?
Martin är bort, Jesus bort, va? Behöver ha någonting mer.
Alltså vem bort tror du?
Jesus och Martinelli.
Ja. Mm. Ja. Jo, men de har ju massor av allt.
Ja, jag bara säger vad han sa. Det behöver inte vara fel. Men däremot ursprungsfrågan, den var så länge sedan nu. Så nu ställer jag en ny fråga här istället. Ni får svara kort här. Exakt. Bästa, alltså vilken klubb har värvat bäst och vilken klubb har värvat sämst? Vi börjar med bäst då.
Jag tycker det är så spännande ändå med liksom Rodgers in i Chelsea. Jag tycker det händer någonting där. Så att jag tycker han som värvning gillar jag verkligen.
Ja, men Chelsea som klubb, kan du ställa dig bakom det också eller? För det är det som är frågan nu. Vilken klubb har hittills värvat bäst?
Ska man också väga in liksom hur nettot ser ut ur den handlingen?
Jag tittar bara egentligen på spelarna. Och
för sådana fall är det ju att de som köper mest har gjort.
Ja, okej, okay, du menar så. Ja.
Jag tycker till exempel att Newcastle har ett bra fönster. De har
sålt mycket.
De har sålt, mycket spelare som verkligen är bra, men som är äldre. Men köpt in spelare som är yngre och spännande. Skulle det falla ut att de är i en bottenstrid i vår, då är det ju såklart inte en bra ekvation. Men de kom 12 förra året. Mm. Att liksom, i mitt tycke, förstärkt sin trupp och sin klubb och dessutom gått plus när man handlar, det är ett bra fönster.
Det är ett bra svar också. Sämst då?
Alltså, Crystal Palace har gjort jättemycket pengar. Men var de kvar och de fortsätter sälja? Och det är ett lag som har vunnit massa titlar senaste åren. Och jag fattar inte. Alltså, om jag skulle vara fans till Crystal Palace, sälja bort allt. Så visst, pengar på banken, men jag har inte sett några värvningar in.
Så det är väldigt svårt att säga så här långt. Jag tycker man också ska vänta med att summera det, för vi får se imorgon. Liksom, det händer ju rätt mycket. Jag vill återkomma i frågan.
Politiskt.
Då kommer han inte tillbaka igen. Man är alltid.
Han vet att han kommer med nästa program också.
Vi gör väl tiki-taka efter det här.
Vi kommer att summera allting.
Exakt.
Ja, men du hade chansen.
Att summera i förtid, det är ju spekulation.
Ja, det finns många klubbar som har gjort det bra och mindre bra. Och sen finns det de som fortsätter att kämpa trots att man har värvat mycket. Tottenham Hotspur till exempel.
We have had some problems, but I think we have all qualities to achieve our target.
Stunden är kommen. Nu är det dags. Tottenhams öde och framtid ska avgöras.
Då står det ju mängder av saker på spel.
Nästa säsong efter mål av Palinja.
Jag är rätt säker på att det här laget med De Serbi, några nyförvärv, skadefri nästa år. Den truppen, de kommer vara ett lag som konkurrerar om slutplatser.
Det är en sommar, det är ett fönster där de kan göra förändringar, men han också får bygga från grunden och börja och sätta igång. Så att det finns det ju absolut, tycker jag.
Come here at the top club and I want to show myself again.
We want to win every single game.
I just think it's a club that's going places.
Det känns otroligt intressant att se vad han kan göra, och jag är övertygad om att det kommer vara den viktigaste värvningen om de tittar tillbaka på ett eller annat sätt.
Han är vår tränare, det är jag rätt övertygad om.
Vilken kommer den? Ja, det är alltså Tottenham Hotspur som står på schemat den här dagen. Vi har ju sagt att vi ska gå igenom de här topp 6-klubbarna, eller topp 8-klubbarna, eller vad det nu är egentligen i Premier League. Tottenham är en av dem, räknar vi med, trots att de har slutat på en 17:e plats. De två senaste säsongerna så har man värvat friskt, både på tränarsidan och på spelarsidan. Och vi hörde en viss Martin Åslund i det här inslaget som sa att om man får träff med värvningarna och De Serbi, ja, då kommer man vara med och utmana om Champions League. Är känslan så fortfarande?
Ja. Du, bara den centrala frågan är, som kvarstår, är om man har fått träff på värvningen eller inte.
Och frågan om pratar om den här säsongen eller nästa? Pratar du den här säsongen?
Alltså, jag pratade ju om den här säsongen. Ja.
Det där var ju hämtat från sista omgången.
Över tid, absolut. Men det hade varit att säga fallet.
Du pratade om spekulationer innan, Martin, då, hur du ogärna gör det. Men, Tone Halli, Matheus Fernandes, Savinho, Jean-Paul Van Heck, Senesi, Robertson och Marmors då på lån förvisso.
Marmors är inte med. Alltså.
Nej, men han är på lån. Det här är de har värvat för pengar. Ja, det är därför. Oavsett då. Han startade nu igår. Och det här är ju värvningarna vi har att förhålla oss till. Nu har du dem på pappret. Det visste du inte när du sa det där uttalandet i fjol, tänkte jag säga. Men i våras.
Nej, men jag tycker faktiskt att det ser spännande ut. Jag tycker att det här är en bra trupp faktiskt. Det här är ett kvitto på, om inte de här laget är med och konkurrerar om Champions League-platser på riktigt, då är det ett kvitto på att De Serbi var bara en person som förändrade spelet och inte hade något annat. För det här laget ska vara med och konkurrera om Champions League-platser. Det tycker jag absolut man ska ställa.
Jag vill ju vara försiktig med att dra för stora växlar på den här inledningen, men hur lång tid tycker du att man ska ha som tränare då, som De Serbi, när man fått värva så här mycket innan resultaten börjar? Måste trilla in?
Alltså, så länge man har chans på att nå matematisk Champions League-plats så är det ju ingen fara på taket. Så det är ju långt.
Det är precis, och det är väl precis det Tottenham skulle behöva. Alltså att det är lite, ta fram lite presentation på Aston Villa förra året. Det är ju tung start. Alltså, de behöver ju, och det har de inte fått någonsin. Och det är ju, kan man inte få med de resultaten tidigare säsongen. Men det är ju det man måste nästan bestämma sig för. Oerhört tydligt att vi summerar det här som Martin säger. Vi gör det inte efter 2 omgångar. Vi gör det inte efter 5. Vi får börja summera. Första gången vi kommunicerar det är efter 10 omgångar någonting. Nästa gång efter 20. Vi måste ge de här värvningarna chansen. Vi måste ge den här tränaren chansen. Men har man varit, du säger Big Six, jag brukar till och med räkna upp det. Varför är de med i Big Six?
Big 17, ja, kanske.
Alltså, för jag fattar inte, för jag tycker de var så dåliga över längre tid. Liksom. Men det är ekonomi och potential, för det är ju det man ser över värvningarna. Men då är det ju så att då blir kravet enormt. Och förlorar du då 2 raka, då kommer den stressen in. Jag tycker att man hör, när man läser om det, man ser, och redan nu börjar spelarna mot dåligt efter 2 månader.
Jag är inte säker på att spelarna faktiskt mår så. För det första så är det många spelare som precis kommer in och som inte liksom riktigt har det arvet med sig. Och några av dem har inte spelat alls, liksom, eller det kommer ju nu. Så det tror jag inte, och jag tror att de ändå kände efter matchen mot Newcastle att det här är match. Spelar vi om den här 10 gånger så vinner vi 7-6 då. Och ni sa det, vi förlorar inte.
Är det inte ännu jobbigare att känna så då?
Nej, ja, det är det om det fortsätter vara så. Men nej, det är det ju inte. Det finns ju inget värre egentligen att känna att man var underlägsen och förlorade rättvist, för då är man ju dålig liksom. Att för alla som har spelat vet ju att man ibland gör man bra prestationer och förlorar. Mm. Det är viktigt att gör man bra prestationer över tid så kommer man vinna matcher, det vet man ju.
Och jag tror, jag kan absolut ha en poäng i spelarna att det är många nyförvärv, och det är det som är häftigt. Det kan vara bra också när man ska att värva mycket, för det är mycket nytt. Men det finns, jag tycker det finns andra saker i en förening. Det är kocken som lagar mat, det är, alltså det är så mycket människor som du rör i områden, och är det varit så himla mycket negativt, så otroligt viktigt att få vinna några matcher och få liksom ett leende på det. Och det tror jag kan, jag menar ändå på att det påverkar, tror jag, truppen.
Ja, och jag fick ett sms från Henrik Strömblad, vår kommentator här på Viaplay nu i helgen. Ganska intressant, han hade noterat eller fått fram statistik på då. Sedan man vände 0-1 underläge mot Aston Villa i slutet av 2024 så har man hamnat i underläge 44 gånger i ligan och i olika kupper. Hur många gånger tror man har vänt matcherna till seger?
Väldigt få, eftersom man hamnar där man har hamnat.
Noll gånger.
Noll?
Noll gånger. Nej. Har man vänt det. Anmärkningsvärt ju.
Ja, det är extremt. Och det säger de, tyvärr, alltså den här klassiska negativa spiraler. Alltså det hänger ihop. Det är inte bara fysiska utförande. Det börjar sitta där. Det är därför det blir noll. För att nu igen. Och det blir så tungt.
Jag tror inte riktigt på det där. Och jag tror som spelare så tror jag inte att man riktigt bryr sig om det där. Utan det där är mer någonting som är en effekt av massmedia och supportrar utifrån.
Men tycker du, och titta på dynasti eller trender. United börjar förlora match efter match.
Och det tror jag inte har med mentalitet att göra det här fallet. Och framförallt inte för de som har kommit in, för att man alltså spelar känner man ju inte ansvar för andras prestationer. Så det tror jag inte på. Däremot så var där Per har rätt i att det är ju ett tecken på något. Och för mig är en stor problem att man har haft under hela den här perioden, tycker jag, att de har saknat avgörande spets offensivt. De har ju varit ganska underinvesterade på det. Eller förlåt, det har de inte varit kanske, men de har investerat i fel typ av spelare då. Så Solanke som några pengar på har knappt spelat. Det har varit Richarlison som jag tycker då...
Och som vill bort nu då?
Ja, men som har varit okej. Okay, det är en 2+-spelare nu med mellan skador i Premier League. Och sen har de massa spelare, Colomani, Mathys Tuell, massa spelare som inte presterat. De har ju aldrig haft någon sen Kane lämnade som har gjort, eller Son egentligen då kanske lite, men han var ändå på nedåtgående när Kane lämnade, som har gjort de här målen som gör att man får andas. Och det däremot vet jag som spelare. Man har spelat i lag när man känner fan vi spelar bra men vi har inte den här. Och så har man spelat i lag och spelar mindre bra men man har den här killen som bara... Men så jävla skönt att ha den.
Ja, verkligen. Jo, men även om de Marmoush eller Savinho...
Marmoush tror jag på.
Ja, det tror jag också. Och även om de... Men det finns ju en aspekt till. Visst då, det blir klart att de kan hänga upp lite om man gör 10-15 mål. Men du tycker också att nämna två spelare, Kane, Son... Det är också kulturbärarna. Alltså jag tittade på den där värvningarna. Vilka är det som både presterar Bruno Fernandes och kan leda laget i samtal? I det, liksom, inte bara sina spetsprestationer. Där tycker jag inte, jag ser inga riktiga kulturbärare, måste jag säga. Det kommer alltså, se det när jag ska recensera.
Det är så omöjligt att se utifrån också. Sen så tycker jag liksom att det där... Även sånt där är ju extremt övrigt utifrån. För alla lag jag har spelat, när du medier på att de är kulturbärare, de har väldigt ofta de spelarna tysta musar i omklädningsrummet, har noll ledarpower. Men utåt har de ett värde.
Man kan leda på sitt sätt att spela.
Ja, och då har de ett värde för fans och sånt. Och det är viktigt. Men det för själva spelargruppen spelar det inte så stor roll. Men det sagt så måste man alltid ha ledartyper. Men en bra tränare bygger bra ledare. Det är ju så man skapar grupper. Men så har ju du också gjort när du kommer in i en grupp.
Absolut. Men för det här med, jag köper att kanske de här nya spelarna inte påverkar negativt. Men om du tar negativa trender i elitidrott. Alltså negativa trender föder negativa resultat. Håller du inte med mig? Alltså, det är därför de är 17-2.
Jag tror att negativa, dåliga prestationer föder negativa trender. Och det är man vänder
på. Det är inte
på,
bara en slump. Det blir ju värre.
När man vänder på det så vänder man det på det genom att fokusera på prestationer. Man pratar inte om sådana saker som att den här klubben kan inte vinna. Alltså,
men det är mycket svårare att vända 5 förluster till en vinst än varannan, tycker jag. Alltså, ser man ju. Det är därför det är så lag blir så dåliga.
Det är resultat att man presterar dåligt så är det svårare. Så är det.
Men finns det inte en risk då när man kommer som nyförvärv, Marmoush, Savinho, Tonali, vem den är, om det finns lite som du beskriver då Per, den här sjukdomen i klubben, att det sitter i väggarna lite?
Men det är så omöjligt att bedöma utifrån liksom.
Ja, men det är
det. Vi bedömer ju på resultat.
Och De Serbi har ju inte, han har ju rätt bra resultat egentligen sedan han kom dit. Om man tänker på var de låg så de tog ju poäng och tog sig över sträcket. Jag vet att man utifrån gärna vill måla på de här grejerna. Och så här, supportrar kan skapa och media kan skapa negativa bilder av lag, absolut. Mm. Men jag har också varit i lag när det har varit supernegativt utifrån. Stark, gruppen har varit så stark, för ledarna har varit så stark, så att det faktiskt inte spelar roll. Så att, utifrån kan man aldrig säga det.
Det vet vi såklart inte. Det är ju det vi gör här nu, mer spekulerar kring men hur det kan vara, hur det kan tänkas vara. Vi tittar på resultaten, vi tittar på
och de
spelet.
Är för dåliga så här långt. Men prestationen av Newcastle var bra. Spelar man om den matchen 10 gånger så vinner man 6-7 om. Och det tycker jag är det man måste ha med sig i nästa match. Och jag tror att man ska ge det här 10 omgångar åtminstone. Men med Savinho och Marmoshin så får de ju in de här spetsspelarna som faktiskt då... Savinho är lite osäker på nu vad han står med, men Marmoshin är säker på att komma göra.
Här har du det där ledarskapet som jag tror ändå påverkar. Jag håller inte med Martin där. Alltså, du är så övertygad i det här, Martin. Och det är exakt det då. Och vi vet inte vad som sker i omklädningsrummet. Det köper jag. Men jag tycker att det är väldigt tydligt att lag som underpresterar fortsätter ibland underpresterar. Inte alltid. United, det spelar ingen roll vilken tränare de hade. Tottenham har ett par säsonger nu där man tror, och det är inte klart den här säsongen, men de här två säsongerna de har gjort gör att de fortsätter. Alltså det är en större risk att underprestera när du har negativa resultat. Det tror jag om man inte har folk, och det kan vara deserber, det kan vara någon som är tyst, men de måste ju tro på det här. Och tror man inte på det, då levererar inte med resultat.
Nej, och alla trender bryts ju alltid på något sätt, och det var de bryts av är ju en stark ledare som kommer in och förändrar. Så att det ska bli spännande att följa. Och jag är däremot helt enig med er att det här har adderat extra press på klubben Tottenham. Och liksom, deserber i sig tror jag inte... påverkar inte hans ledarskap alls, tror jag. Nej. Inte uttaget. Men däremot så är det inte... Jag är inte säker på att han har... Alltså jag är säker på att Serbi kommer att prata om att han förändrade sporten. Absolut. Men jag vet inte hur bra han är som tränare. Mm. Och nu är truppen bra nog. Skulle han inte få bra utfall av det här så är det Serbis fel.
Ja. Mm. En sak som jag själv hade koll på, det var våra vänner på Unibet som har ett relativt nytt spel. Unibet 1X2 som ännu en gång nu...
Låter som passa Per.
Kan vara det.
Helgardering Per, nej jag skojar.
Helgardera Per.
Jag driver bara Per.
Nej, nu börjar jag bli personlig.
Nej, jag skojar.
Men i helgen så avgjordes det igen då. 13 matcher, 1X2 som det låter. Jackpot på 13,5 miljoner och i match 3 så var just den mellan Tottenham, Newcastle. Elanga mål igen, hänger kvar lite i den matchen, för det pratas om det, växlar eller inte, men två matcher in, man har fortfarande inte gjort mål i Premier League. Vad säger du om matchen just mot Newcastle då, Per?
Ja, men jag tycker att det är en intensiv match. Men återigen, det är ju någonting när det är så mycket svårare att göra mål. Men det intressanta tycker jag också om att två lagen kommer ifrån, det är negativt inför säsongen på Newcastle. Alltså där pratas det om hur de har sålt bort allting. Det kommer bli en jättesäsong, de tippas i botten. Där menar jag på att deras press, alltså de kan slå underifrån. Det här, det känns som, när man tittar på Newcastle, där tycker jag det känns massa spel som bara, vi ska visa alla. Medan Tottenham kommer från att nu ska vi bygga om, nu ska vi gå direkt upp till Champions League-plats. Och då tror jag att ibland att det blir så. Sen blir det ju matchens resultat, alltså stolpe in Elanga, alltså du får
det,
alltså ruskigt klass. Och det, men kolla han, jag tycker Elanga då kanske inte den klassiska ledaren som leder, jag har inte hört han alltid, men liksom, kanske inte ta ton på det sättet, men kolla hans tro på sitt lag, på sig själv. Mm. Den tycker jag smittar av sig. Mm.
Du, Per, du har ju också fått nu då betygsätta Tottenhams trupp respektive lagdel. Det här har Martin fått göra innan. Mm. Det var fler stjärnor som delades ut när Martin gjorde det, men du hade också ett annat lag, Martin.
Jag gjorde väl Liverpool, va?
Ja. Jag blev lite osäker, men Liverpool var det. Och här då, Per, målvakter till tränare. Du har också fått ta ut då viktigaste spelare och bästa målskytt. Och för alla poddlyssnare så säger jag att viktigaste spelaren har du valt Sandro Tonali. Mm. Bästa målskytt nu då, nyförvärvet Omar Marmoush. Sen får du motivera själv.
Mm. Vi kan börja med målskytten. Jag såg Marmoush mycket i Bundesliga. Jag tycker hans avslutsegenskaper är jättebra. Avslutar med båda fötterna, grym i djupled. Jag tror att har man tagit in någon så får man spela. Nu var jag en ingen bra match, men jag tror ändå att det är
han var väl ändå rätt bra.
Ja, han hotar, och han sätter Marmoush i lägen, så kommer, tror jag, han skapa. Däremot är jag fortfarande inte helt hundra på vi kommer det till anfallare, för det är bara tre där. Jag tycker liksom, jag satt och valde faktiskt mellan tre och fyra på anfallare, det ska jag väl säga. Men Marmoush presterar ju inte City. Han kommer från Frankfurt, inte som två säsonger, en och en halv säsong. Det var inte att han gjort det i 5 år. Så jag sitter och funderar, är det så här att hans liksom självklara målskytte som gjorde att City betalade stora pengar borta? Mm. Och sen Savinho, spännande spelare, han var skadad. Jag kan inte bedöma han där. Solanke håller jag superspännande för 3 år sedan. Han är borta. Så att, nej, då blir anfallare 3. Men jag tror Marmoush gör det där. Och det är samma sak på mittfältet. Det finns massa ganska bred trupp, många mittfältare. Det skulle kunna bli fyra här, men risken just nu att det snarare är att senaste matchen är 2,5. För Tonali, stora pengar, utbytt. Men jag är helt övertygad att han behöver bli den viktigaste spelaren. För de måste ha någon som leder det här laget genom ett mittfält. Backlinjen får man få ordning på, Forrest måste göra mål. Men den enskilt viktigaste tycker jag är lagdelen. Och där behöver Tonali vara bra. Om han är det, de två första matcherna säger inte det. Jag tycker att det finns mer i Tonali.
Mm. Mm.
Så där har du tre. Sen är det, man har ju värvat försvar nu. Man kan diskutera hur kan det bli att det är 2,5. Men jag tycker Tottenham 2 släpper in för mycket mål. Och jag är inte säker på att nya mittbackarna håller. Jag tycker ytterbackarna är svagare. Jag tror inte man kanske får jättemycket hjälp heller av mittfält. Så de har legat 17. Jag tycker inte att det är tillräckligt spetsigt. Och jag kanske har fel om de levererar det. Men de två första matcherna gör inte att jag tycker jag får upp det. Tre bina grejer på målvakten. För mig är inte det här ett top six, alltså big six klubb. Det är det väl. Men det är inte en top six klubb i den här truppen.
Som du har rankat truppen här, ja. Per. Vad ska De Zerbi få godkänt för? Om du tittar på din truppvärde här. Jag kan återkomma, jag delar ju inte riktigt den. Men om du tittar på det truppvärdet, vad tycker du De Zerbi ska få godkänt för han blir då?
Ja, jag tycker att man ska kampa om att ta en Europaplats. Alltså vad var det? Brighton var 9. Ja. Däromkring 9-8.
Då är han godkänd.
Då har han gjort ett bra jobb. Och, bra. Då kan han liksom, och sen får man bygga en säsong till. Det går inte att gå från 17 och tänka att du ska ta Champions League eller Champions League. Börja med att sätta Europa. Och blir han 11-12 så ska De Zerbi fortsätta ändå.
Tottenham...
Slipper man nedflyttningsstöd.
11-12 godkänd, 9 bra. Uppåt bra. Okay.
Ja, men
det tycker jag, då har han ändå, tycker jag Per, alltså, hållit en linje i hela
sin värdering. Absolut, det håller jag med om att han har gjort. Men jag har bara en fråga då Per, det här är ju vad du tror då. För det där är ju din bedömning, vad du tänker är en godkänd säsong för Tottenham. Vad tror du Tottenham själva tycker är en godkänd säsong?
Jag som jag var inne på, jag tror att förväntningarna nu, man spenderar stora pengar. Jag tror fansen har det, det heter en big six-klubb. Jag tror förväntningarna är att det ska gå snabbare. Och att det ska vara där direkt. Och det tror jag blir negativt. Så att jag tror att de ska sluta med det där. Så ska de säga att vi får stabilisera säsongen. Vi ska inte vara med i nedflyttningsstrid. Ta den målsättningen tydligt. Men vi ska upp till att kampera i Champions League. Men det kan inte gå på en säsong.
Nej.
Jag har inte hört det.
Jag skulle vilja sätta andra betyg på den här.
Ja, du får göra det också. Du får reagera på detta då.
Ja, jag tycker målvakt är en rätt utöp här. 3 är betyg för det är lite för oprövat. Jag tycker backen är minst 3,5, kanske 4. Alltså, Van Hecke kan man ju diskutera om jag tycker han är en bra försvarsspelare. Men han är en bra Premier League mittback förra
året. Men är inte det viktigaste en backlinje med en bra försvarsspelare?
Ja, men det kan man diskutera om jag tycker det. Sen tycker jag att han är värderad. Jag tycker kanske han är lite svag i det. Men han är en bra mittback förra året i Premier League. Senese tycker jag är en bra mittback. Jag är rätt säker på att han är en riktigt bra mittback. Med rätt styrning kommer det bli annat. Så jag tycker backen är 3,5 är rimligt. Mittfält tycker jag är 4+. Mattias Fernandes tyckte jag var en otrolig spelare förra året. Sandro Tonali, väldigt, väldigt bra. Jag tycker Mattias Fernandes var bättre än Tonali förra året. Jag tycker den truppen de har mittfältet väldigt brett. Jag tycker anfallare går absolut till 4+. De har, tycker jag då, Savinho, Kudus, Marmoush, Solanke, Tell, Xavi Simons bakom. Kanske Maddison kan blocka. Och kanske går till mittfältet. Jag tycker truppen är bättre än där. Jag skulle kunna sänka ett betyg på tränare däremot. Jag tycker att De Zerbi inte har visat att han är 4+. Han är visst han är 5+ på att förändra spelet och utveckla spelare. Men som tränare kanske han ligger på 3,5.
Skulle man kunna tänka att han...
Och jag är lite hårdare. Jag tycker att kommer man till Europa så är man godkänd. Inte mer. Tar man sig in i Champions League-stig, alltså sexa någonstans, då har man hört det bra.
Nej, det tycker jag är alldeles för tufft. Och det är däremot det är inte bevis till De Zerbi för att han har den här säsongen.
Vi värderar ju trupperna olika.
Absolut, jag vill komma till forwards. Men jag bara tar sig De Zerbi för jag är inte inne där. För att det tycker jag är intressant. Det han gör i Brighton är bra. Det jag tycker han gjorde när han kom tillbaka till Tottenham bara för att stabilisera fjolårssäsongen tycker jag är imponerande. Han har ju en speciell period i Frankrike där han gör en jättebra första säsong och sen flyger inte. Så det är lite ändå upp till vis. Där köper jag liksom, det är hans uppdrag. Det är en tillräckligt bra trupp, även fast jag tycker att jag har gjort inte liksom negativt bara för att, utan jag tycker att jag är inte säker på det, men bredden finns för att han ska ha material.
Så den är nästan förberedd?
Ja, den är förberedd, men däremot så håller jag kan förstå att man kan resonera som forwards, det hade jag också gjort, men jag är inte så säker på att forwards är så bra. Alltså det är det jag menar. Alltså Simons, jag är tveksam, Solanke, vet inte om det håller.
Det är ingen riktig spel. Det är många där, men det är inte riktigt.
Nej, där. Potentialen kan vara 4, men jag har inte sett det i Tottenham på länge på dem.
Det är väl härligt att det är lite olika uppfattningar här också. Nu kommer jag att knyta säcken genom att säga att Martin Åslund, vi tackar dig för medverkan den här gången. Du kommer att sitta på expertstolsplats ikväll. Du ser lite, så lite tveksam ut där först innan jag...
Han är aldrig utbytt någon gång. Nu får man vara kvar. Du har varit en match här hela programmet.
Aston Villa mot Arsenal.
Jag satt bara funderade på...
Vart är han på väg nu?
Nej, men jag ska vara kvar och spela någonting sen.
Ja, det också. Det ska du. Men det lämnar vi tills dess. Det är liksom inför studio. Men du ska också sitta och kommentera den matchen. Nu ska vi istället snacka lite damallsvenskan. För det har ju spelats fotboll i helgen också. Och med lite extra fokus också då på BP som spelade 1-1 mot Piteå nu igår. Vi har ju... Ja, ska du lämna över hörlurar här också, Martin? Nej, men du får göra det. 1-1 blev den matchen. Alexandra Hellikant höll sig fram i den 13:e minuten och gav Piteå ledningen, men sen då med 10 minuter kvar ungefär så nådde Amanda Wolf högst på det där inlägget.
Ja, viktigt poäng. Och det där, det måste man ändå säga om damallsvenskan nu. Vi har ju en guldstrid längst upp, men vi har också en strid runt och ner, alltså kvalplats, nedflyttningsplats. Och ett BP som, i och för sig, skulle de kvala så kommer de klara det, för det är mycket kvalspecialister. Men känslan var att de är lite för bra den här säsongen och ska slippa det där. För de har ju till exempel, nu har de precis Djurgården, de vann ju helgen, så Djurgården gick förbi. Men BP har ju vunnit en gång mot Djurgården och har gjort. Så att den här poängen för BP, men nu har de lite, nu jagar de bakifrån med, med Norrköping, Rosengård. Tänk att Norrköping med Rosengård är bakom. Och så bara en poäng upp till Djurgården, så att... Viktig poäng, men det känslan är att den här damasvenskan runt kvalsträcket, så, alltså det är 6-7 lag som är inblandade, så vinner man några matcher, då kan man liksom titta över halvan, och förlorar man kan man åka ner.
Spännande redan nu, och då ska vi också välkomna in en ny gäst till Tiki Taka, Vilmo Dahlqvist, BP-representant. Kul att ha dig här.
Kul att vara här.
Är det bra?
Ja, det är bra. Ja. Hur är det med
er? Det är bra. Jag tänkte säga, har du löst allting här nu med sladdar efter att Åslund lämnade, eller?
Ja, men jag tror det.
Där kan du koppla in också.
Ja, jag så tänkte att
du,
det.
Ja,
det är inte så mycket.
Nej, det är mycket att hålla koll på. Men du, är det bra med dig?
Ja, det är bara bra.
Härligt. Du kommer ju direkt från match, mer eller mindre, tänkte jag säga. Det var på hemmaplan förvisso. Det är lite värre att åka till Piteå kanske. Men jag vet inte om du hann att se bilder här, men hur summerar du gårdagen?
Nej, men jag tycker att vår första halvlek är väl inte toppen. De tar ledningen i första halvlek och jag tycker att vi är ganska slarviga i vårt passningsspel. Det är ofta vi kommer på för sig planhalva, men det blir inte så mycket farligare än så. Vi spelar in bollen i mitten, kanske en dålig passning till medspelarna och ja, vi åker på kontringar och så. Men andra halvlek tycker jag vi startar mycket, mycket bättre och har ändå mycket tryck och väldigt mycket inlägg har vi, så till slut får vi också utdelning på ett av inläggen. Så ja, bättre i andra halvlek.
Viktig poäng.
Ja, väldigt viktigt.
Men känslan vill man ändå, det är en ganska tuff konkurrent. Det är en lite bredare trupp. Du kampar om att få in. Alltså, hur är stämningen på Grimsta liksom, i laget? Och hur ser du på liksom, truppen?
Nej, men stämningen i laget är jättebra tycker jag. Alltså, oavsett vem man konkurrerar med så är alla ändå väldigt bra vänner och... Inga dåliga miner mot varandra. Det är väl i så fall tränarna.
Du är inte sur när du sitter på... Ja, du är inte sur när du sitter på... Det är tränarna som är sura, eller?
Nej, jag menar, det är väl i så fall tränarna man blir sur på. Inte...
Ja, man inte får spela.
Ja, exakt. Inte sina medspelare.
Det brukar man bli.
Det ska man väl bli också om man inte får spela. Så är det. Man ska ju alltid vilja lira. Nu är det så här också att jag råkar ju veta att jag hoppas att det är ett kärt återseende. För ni känner ju varandra sedan innan. Mm. Tränare och spelare. Per, berätta nu.
Ja, men jag har haft äran att få Wilhelm Dahlqvist i landslagssammanhang på Bosön ett par gånger och följt henne ganska många år. Mm. Och en spännande offensiv mittfältare som var skicklig med bollen. Sen tog jag väl kanske inte ut det i när exakt EM-kvaltrupperna, så jag vill också peta det, men jag har också tränat några gånger.
Ja.
Ja, då får man ju ställa frågan tillbaka. Hur minns du Per som tränare?
Det var väldigt många år sedan, men jag tror jag tyckte att du var bra då liksom.
Du behöver inte vara så här.
Man fattar, va? Man är arg.
Ja, jag är fortfarande arg. Nej, alltså, nej, men jag har inget ont att säga.
Nej, det är bra. Det är inte vi heller.
Nej.
Jag sa ju här, Piteå, det har varit en lång bortaresa, men det hade ju nästan inte hemmaplan. Men du är ju från de trakterna ursprungligen, i alla fall uppåt i landet om man säger så. Karriären nu då fram till BP, från AIK inför säsongen. Hur summerar du karriären hittills för egen del?
Ja, jag började ju i Sunnanå som är min moderklubb där jag spelade tills jag var 16 tror jag. Då jag gick till Morön i Elitettan som också ligger i Skellefteå, där jag är från. Spelade två säsonger där innan jag gick till UIK i Damallsvenskan och två år där, sen till AIK. Så det har varit ganska jämn väg uppåt liksom. Tagit två år typ i varje klubb.
Ja, för det har blivit ganska, du har ändå flyttat ganska friskt då sen du liksom kom upp i seniorsammanhang. Mm. Hur skulle du jämföra liksom miljöerna som du har? Jag kan tänka mig att det är bra erfarenheter på sina sätt liksom.
Mm, verkligen. Alltså det är ju skillnad, väldigt stor skillnad på elitettan och damallsvenskan framförallt. Och när man kommer från en liten stad som Skellefteå där det liksom inte kanske finns samma förutsättningar som i Stockholm i klubbarna, så är det ju stor skillnad. Men också väldigt kul, jag hade väldigt bra år i Skellefteå också, både i Sunnenå och i Morön. Det var liksom kul på sitt sätt, vi hade jättehärligt lag, jag hade många av mina bästa kompisar där som jag också gick gymnasiet med, så att det var väldigt kul på så sätt. Sen flyttade till Umeå, blev en ganska bra lagom första flytt tycker jag, det var nära hem och så. Trivdes bra där också. Och sen till AIK, det var väl det som blev det största steget, både i fotbollsmässigt men också allt runt omkring. Mycket har ju förändrats för mig runt om fotbollen sen dess också. Så ja, många olika erfarenheter, men väldigt kul jag har haft på vägen i alla fall.
Ja, det, visst är det härligt att man har någon som också säger Skellefteå och stannar vid E-et där.
Som det heter.
Ja, exakt.
Vi, jag måste hålla fast vid det.
Jag vet inte var gränsen går i Sverige när man lägger till Å-et egentligen. Ju längre ner här är det, i Stockholm är det väl ändå Skellefteå.
Ja, det, jag tror att det redan är Skellefteå i Umeå.
Ja, det är så pass.
Ja.
Och Umeå.
Det är gott. Jajamän. Per, du pratade lite om bottenstriden och jag pratade om viktig poäng nu igår då, men det är ju lite av ett getingbo där i mitten. Sen har vi ett litet hack ner då ändå, men man, det är klart att den där marken ska ju säkras också.
Ja, det är väldigt. Alltså, det är så många lag inblandade, vilket gör så svårt att se om. Jag är lite nyfiken också på det, Willem, som har ändå spelat i liksom, elitfotbollen så länge. När du ser ett lag som Rosengård, som ligger under er, och Norrköping som ska satsas, liksom, vad, så att man har kontrakt och kompisar. Alltså, hur ser du på det? Vad snackar du om att Rosengård är under strecket? Liksom?
Mm. Nej, men alltså det är ju, man är väldigt chockad över det. De har ju varit liksom den största klubben inom alla år som jag har växt upp med fotboll. Liksom. Så att det känns ju väldigt konstigt att de är på väg att nästan åka ur som det ser ut just nu. Och samma med Norrköping. Jag tycker att de har varit verkligen ett övre halvan lag som jag har sett som ett väldigt bra lag alla år. Och nu ligger de på kvalplats. Så att det känns ju, ja, men det, man är chockad liksom över det. Men sen allt kan ju hända. Man vet ju också att bra lag som ligger långt ner ofta liksom löser ändå, så ja, vem får väl se, men just nu så
då löser de det, då är det BP som ligger närmast ju.
Ja, jag vet, men
vi ska, vad som talar för er?
Vad som talar för oss? Ja, nej, men alltså vi har en väldigt bra grupp, så jag tänker att bra lagsammanhållning kan ju också ta en långt. Vi måste bara få till lite mer effektiva offensivt och stänga ner defensivt och inte släppa in så enkla mål som vi kanske framförallt gjorde under hösten. Så jobbar vi mer med de bitarna, så ska vi nog lösa det.
Mer speltid och lite bollar på fötterna, så drar du dit någon eller?
Ja, men det får jag väl också tycka.
Det är konkurrent.
Ja, så är det. Jag ställer frågan till dig då, Per, när det kommer till hur det ser ut nu i botten. Vilka tror du kommer få det jobbigast? Är det så som tabellen visar just nu eller vad förändras?
Alltså, dels är det ju ganska många poäng kvar att spela om, ska man veta om. Den har ju vänt inte för så för många gånger sedan. Men det är ju som Willem var inne på. Alltså, Rosengård trycker ändå på med värvningar. Det är alltså ett amerikanskt investmentbolag som har tryckt in. Man tar in flera, 4-5 värvningar. Nu lånar man någon från amerikanska ligan som en kompis till Marta, en forward. Så Rosengård gör allt. Och den här FC Krux som har investerat ska göra ett projekt på flera år för att upp kampen. Så där, sen om man hinner, för att det är helt rätt, det blir lite ett glapp nu. Alltså BP har några poäng upp, Norrköping är där som ligger närmast.
Djurgården vann nu i helgen.
Och det var ju ovärderligt, det var en jättetuff match för Djurgården. Nu har de fått lite momentum. Risken däremot, Djurgården har varit där under hela säsongen. En poäng bara från BP nu, och BP har ju vunnit mot Djurgården. Så jag tror inte Djurgården kan andas heller. De har haft lite stolpe in. Men, alltså, och då tror jag att det är nästan jobbigast. När det är storklubb, Djurgården ska vara uppe, gjorde sin bästa säsong på Åredal, högst upp. Jobbigare. Norrköping har herrarna åkt ut. Börjar man liksom, förra året började man tänka på det. Så att jag tror minst liksom, två av de där två klubbarna. Men jag tror också att vi kommer få ett oerhört race. Jag tror tyvärr då kanske att BP kommer vara där nere. Men det är svårt att bedöma Piteå som man mötte bredvid 1-1. Alltså, vi kommer få ett getingbo hela vägen in. Att IK Uppsala åker ut, det vet vi. Men sen har det två platser där som 6-7 lag. Det här blir spännande.
Lite bra sporre att komma hit och få lite tändvätska inför avslutningen här.
Ja, verkligen. Nej, men jag håller med. Det är väldigt tajt och det känns som att alla kan vinna mot alla. Liksom. Det är inte, ja, men det är jämnt, verkligen. Så vi får ju också steppa upp. Vi har ju legat på en 9:e plats länge och det gäller ju att inte bli för bekväm med den 9:e platsen. Jag menar, nu ligger vi på 11:e plats. Det går ju snabbt när det är så jämnt. Så, ja, men jag tycker också att vi har definitivt tillräckligt bra spelare för att ligga högre upp. Vi måste bara få ihop det.
Mm. Du, om man tittar på damallsvenskan i stort nu och de rubriker som har varit de senaste veckorna. Felicia Skröder, Monica Josuba, två spelare som har lämnat Häcken som nu toppar damallsvenskan. Och Skröder gjorde två mål igår mot Atletico Madrid, utvisad dessutom. Och sen Monica Josuba då till Manchester United. Det där ger ju ändå lite eko i Europa, att man vänder sig mot damallsvenskan, tittar på dem, och det är ju liksom inga dussinspelare, det är inte lite pengar man lägger på dem heller. Hur pratar man om detta i spelargruppen, och liksom, blir det en snackis även bland er spelare liksom, att det här är härligt att se?
Ja, men det är jättekul att det är många svenskar som säljs till storklubbar. Jag menar, det blir ju en motivation för en själv också såklart. Så alltså, jag tycker att det är jättekul och att det är så många unga. Jag är också bra kompis med Monica, så att, det är också roligt att en som man har...
Från Umeå-tiden.
Ja, precis. Mm. En som man har spelat tillsammans med och varit så nära ändå har tagit så stora kliv så snabbt. Mm. Det är jättekul att se.
Nu har du mött dem också då i Häcken. Men det är klart att det är ett stort tapp för Häcken, men hur tufft... Alltså, hur skulle du beskriva dem som spelar? Monica har du spelat mycket med också, som du säger. Men vad är det som gör dem så unika och så bra?
Men Monica har ju sin speed som är, ja, men alltså, säkert snabbast i damallsvenskan.
Mot toppklass även i England, tror jag. Men den explosiviteten.
Ja, men exakt. Så där, hon har ju verkligen sin spets där. Det är ju ingen som kan mäta sig med hennes snabbhet. Och ja, men Skröder är ju så otroligt målfarlig. Hon känns som att hon kan göra mål på allt egentligen. Mm. Hon behöver bara några få lägen så gör hon mål. Det kan vara... Nu har ju Häcken varit ganska ett topplag länge, men jag tror även om hon hade spelat i ett sämre lag så behöver hon inte så många chanser för att göra mål. Så det är också en väldigt spetsegenskap att ha.
Jag tänker på det här, för som du är inne på Erik, de här rubrikerna. Ändå Skröder, världens dyraste ny. För, alltså de har betalat nästan 20 miljoner. Alltså en svensk spelare från damallsvenskan, man kan diskutera kvaliteten på den. Jag älskar den serien fortfarande. Den är inte lika spetsen var, men vi har ändå säljer världens dyraste spelare. Och så Josuba, några säsonger värvas ner till från sin potential svår skada, sen till United. Det är alltså det är otroligt häftigt. Men samtidigt har vi rubriker som att inget sponsorerna försvinner, svårt med ekonomin. Det är också krisande rubriker. Jag vet att du, Willem, var också med på seminarium med Elitfotbolldagen för att kunna prata om varumärken, alltså vad man ska göra. Alltså, som, det är också den frågan som spelare. Man säljer världens dyraste spelare och så är det krisrubriker på att det inte finns ekonomi. Mm. Alltså, hur förklarar man det? Det är ingen som har kunnat förklara det. Vad tänker du kring det?
Nej, men alltså, väldigt svårt att förklara. Alltså jag har ju inte så mycket insyn i sånt, men alltså, Häcken är Sveriges bästa lag, liksom ett av dem. Och att de säljer spelare är ju inte något jättekonstigt. Så jag tänker att problemet är väl snarare i damallsvenskan i det stora hela. Att vi måste alltså, dra mer publik, skapa mer engagemang, få folk att bli intresserade av damfotboll. För nu känns det som att det är några få klubbar som har väldigt mycket fans, men majoriteten har ju inte så mycket fans. Det är typ föräldrar och släkt som kommer på matcherna. Så då handlar det ju om att alltså, använda sig av sociala medier som har blivit så pass stort. Mm. Att marknadsföra och inte bara då, men som vi pratade om på det här seminariet. Att inte bara lägga ut vilka som startar och vad matchen blev. Utan det är inte så intressant för folk som egentligen inte är så fotbollsintresserade. Man vill ju lära känna spelarna och laget och vad händer utanför fotbollsplanen. Sånt som man inte egentligen får se. Så,
alltså bättre insyn egentligen, lite bakom kulisserna om man säger så, eller?
Ja, alltså typ så skulle jag säga.
Att känna människorna, alltså det hårda jobbet som krävs för elitidrottare och så kanske förstå vad runt match. Men också så här, helt plötsligt så lär man känna Josuba och så är hon i United. Det är ganska, och så, har du förstått vem det är? Vilket arbete, den, alltså krisen, hon skadar ett knä, rehabperioden men ändå komma tillbaka, allting annat. Alltså jag tänker också att det är en spännande del.
Men du som är duktig i sociala medier och vet alltså, till stora delar hur det funkar. Är det någon information du kan få fram till rätt instanser? Liksom? Är det, lyssnar de på dig? Känner du att du blir lyssnad på? Eller inte bara du, men kanske andra spelare också?
Ja, alltså... Jag vet inte om folk lyssnar på mig, men kanske. Jag, efter att jag hade varit på det här med seminariet med Elitfotbolldam så la jag ut en TikTok om det. Och den blev ändå, alltså, gick ändå ganska bra. Jag hoppas att den ändå nådde ut till klubbar och sådana som kanske behöver se videon. Så jag hoppas att folk tar till sig. För ska man vara krass, alltså folk generellt är inte jätteintresserade av damfotboll eller liksom damidrott överlag. Det är ju väldigt mycket större med herridrott. Mm. Och att bara då, alltså så som jag gjort hittills har ju inte funkat för att öka intresset. Så då måste vi göra någonting nytt. Och som sagt, sociala medier har växt otroligt mycket. Så att jag tycker att man borde verkligen hoppa på den vågen att börja posta där för att skapa intresse. Och då får man ju kanske göra annat än att bara berätta vad matchen slutade.
Men du kommer ju också, bara, för ibland så lätt att man är storstadsklubbar och Häcken går bra, här i Stockholm finns det massa klubbar. Men du spelar i Umeå, ekonomiskt problem igen. Piteå kämpar, får ju knappt, kan ju knappt åka med fysioterapeuter på, jag vet inte hur många de hade på bänken, de var inte fullt igår mot det, tror jag inte. Alltså, betydelsen av, liksom, känner man en oro som spelare, att så här, vad händer med ekonomin? Du har varit med några år, liksom, blir det värre? Samtidigt säljer man dyrare spelarna och så vet man inte om klubbarna har råd att betala löner. Hur känner man som spelare när man är mitt i det där?
Ja, men jag pratade lite om det med en kompis som också spelar i Damallsvenskan, att så här, man blir så, vad händer nu? Hennes kontrakt går ut och hon ska skriva nytt, och då blir det så, vad händer med lönerna då? Alltså, kommer man kunna få samma lön? Och så där. Alltså, det är ju lite ovisst såklart, och vi har ju ingen aning om vad som händer. Man hoppas ju bara att det ska lösa sig, och löser det sig inte med de sponsorerna, då vet man ju inte vad, alltså, vad det riktigt innebär.
Jag tänkte på de här övergångarna som vi nu såg. Du pratar själv om det lite som en sporre, liksom, att det är dit man vill. Och så här, känner du själv att liksom utlandsflytt är någonting som man, eller du i det här fallet, drömmer om? Och vart skulle du själv vilja spela då i så fall?
Ja, men det är det absolut. Alltså, såklart Premier League hade jag varit en dröm. Men sen får man också vara realistisk. Det kanske inte nästa år jag kommer gå till Premier League. Men
drömmen, nu pratar vi. Det, kan vara, det kan vara längre fram också. Men Premier League,
Monica får väl lägga in ett gott ord, United.
Ja, exakt. Och min kille är ju stort United-fan, så han hade inte blivit missnöjd med United för mig.
Kommer snart bli ett samtal till Monica om lite extra biljetter.
Ja, exakt.
Men det är inte United som gäller för dig då?
Jo, men det hade varit absolut. Ja. United är en
stor... Jag tänkte, är det liksom ditt alltså, lag, om man säger så?
Ja, men det skulle jag väl ändå säga.
Ja.
Det får jag ändå säga.
Ja, det är väl något Per, va? Spelar i United.
Först kom spela tillbaka, klarar BP i Allsvenskan. Jag är ju laddad för den här serien, vet du. Jag fattar inte folk som inte är intresserade. Jag tycker det är otroligt inspirerande att titta på.
Ja, men jag tror att om man väl börjar titta och liksom engagera sig, så blir det roligare. Men då måste man ändå ge det liksom en chans, några matcher. Och det är ju också roligare om man känner spelare. Alltså man behöver inte känna dem personligen, men liksom känner till dem och har sett dem på sociala medier eller så. Då blir det ju ännu roligare att följa dem när de dyker upp på TV:n på någon match eller så.
Ja, härligt. Vilmo, tack så jättemycket för att du kom hit. Jättetrevligt att ha dig här, Per. Tack för att du kom också. Nu laddar väl du för lite Premier League-fotboll ikväll då kanske också?
Det ska vi titta på. Det är roligt. Arsenal-Sverige, va? Strumpor, shorts, grejer.
Ja, och så rör inte den nu.
Nej.
Och sen så följer vi också då Damallsvenskan hela vägen fram tills slutet också. Tack alla ni för att ni var med denna måndag. På torsdag är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Då sitter Niklas Holmgren här som har varit i England i helgen. Härligt, bara det. Ha det bra!